Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej, hej! Välkommen till Allt om bilars podcast. Vi står återigen i poddstudion, jag och
David Jakobsson.
Och jag heter alltså Jan-Erik Berggren. Vi får väl passa på att tacka för beröm efter förra podden. Vi fick beröm för vårt ljud.
Det är ju fantastiskt. Ja.
Vi har lyckats få till bra ljud när vi står här i studion i alla fall.
Ja, nu är det ju bara att tacka och ta emot. Men vi vet ju att vi kommer snart att vara på olika platser när vi poddar. Och vi får jobba på det också.
Ja, jag har ju avgång 06.20 i morgon bitti. Vi spelar in alltså måndag förmiddag och tisdag morgon 2006 ska planet lyfta, tänkt, ner till Portugal och Porto den här gången.
Mm. Det är fint där.
Jag har inte varit i Porto, jag har varit mycket i Lissabon.
Okay.
Väldigt mycket, så kanske 4 gånger det senaste året.
Mm. Men då behöver du åka dit. För det
jag åka till Porto.
Om du får möjlighet så måste du, de har ju bra mat. Det är jättemycket fin fisk där nere.
Okej, okay, man ska välja fisken om det går.
Välj fisken, ja, så är det. Mm.
I Lissabon var det ju mycket, ja det är mycket så portvin och sånt såklart, det är ännu mer uppe i Porto.
Men det är ju inte mat.
Nej, men ja, man brukar inte hinna knappt äta och...
Nej.
Och sånt när man är på de här resorna. Bilen vi ska köra där nere är Opel Astra Kombi.
Mm.
Och vi har ju kört gamla Astra, eller vanliga Astra.
Gamla Astra, gamla. Hatchbacken, ja.
Känns gammalt, för det var ungefär ett år sedan vi körde, eller jag körde den första gången.
Just det, du körde den ju innan den ens var byggd, ja, jag säga.
En väldigt tidig testbil, och så körde vi den ju i Danmark.
Mm.
Och så har jag kört den här hemma, den vanliga, en sväng här, i november.
Mm.
Och nu är det Kombi.
Mm. Vi pratar alltså om bilen som utsågs till årets bil.
Ja, och det som blir just årets bil kanske i Sverige är ju kombin.
Mm.
Som jag tror kommer att sälja riktigt bra.
Den ser snygg ut när man ser den på bild.
Ja, kanske.
Det ser ut som du inte alls håller med mig.
Vi såg den i Frankfurt, va, på salongen.
Ja,
där var det väl.
Ja.
Ja, men den är
jag tycker den är jättefin. Minns du hur stort bagageutrymmen var?
Nej, den har ju ganska hög midja bak, kan man säga. Alltså den går uppåt bak. Mm. Så vi får se hur det är att sitta i baksätet.
Mm.
Man kanske känner sig väldigt instängd där.
Ja.
Ja. Nej, men det blir intressant, framförallt just kombin då, hur det är med ljud i bilen och bagageutrymme och sånt. Och om de har kommit med några ytterligare nya motorer, de ska ju vässa sitt motorprogram.
Mm.
De tror ju mycket på diesel där i Opel. De är inte förfärade, tror jag, över den här dieselskandalen som lite stoppar deras program, tror jag.
Men varför tror de på diesel så mycket? Är det så att de inte har råd att tro på något annat?
Precis, jag tror att det är billigaste och enklaste sätt för dem att komma ner i CO2-snittvärden som alla jagar nu.
Mm.
De får nog rusa in i elektrifiering också, men för de här småbilarna så brukar det räcka med ganska långt med effektiva dieslar.
Mm.
Men de figurerade ju lite i utkanten av dieselskandalen här med någon Safira modell var med 2 liters diesel som påstods ha släppt ut mycket. Men Opel är en av dem som har gått ut och sagt att de ska presentera förbrukning i verklig körning under våren. Jag frågade lite folk i Genève där när kommer det och hur ska ni göra och så, men det visste de inte riktigt. De har inte kommunicerat exakt hur de här siffrorna ska tas fram.
Ja, det där måste ju till. Alla måste ju redovisa, vad drar en bil egentligen?
Ja, så de ska liksom gå före regelverket och börja egna mätningar med i det de kallar riktig, verklig körning. Mm. Så jag tror väl att vi kommer att få se båda förbrukningssiffrorna i annonserna då.
Mm.
Det är väl också Peugeot, va?
Som har sagt, ja, jag det tror det.
Mm. Mm. Vi kan återkomma till det, men jag träffade Folkvagn förra veckan. Eller Volkswagen som de tydligen tycker om att man ska säga.
Mm.
Fick en annan reaktion från en poddlyssnare som berättade, som har jobbat inom Volkswagen Sverige, eller VW-gruppen, som sa att de tycker väldigt illa om när man säger folkvagn. Så han smålog lite för sig själv varje gång i podden säger folkvagn.
Ja, jag gillar att säga folkvagn. Kommer jag
fortsätta. Vi har sagt det snart fyra gånger på kort.
Folka.
Jag träffade de här marknadschefen och Sverigechefen och PR-chefen förra veckan. Och de tror väl också att det gäller att snabbt komma fram till den här siffran för verklig förbrukning.
Mm.
Så att det blir lite bättre styr på de här förbruknings- och CO2-siffrorna.
Mm.
Det var det om en nästa provkörning. Jag har ju också kört lite bilar hemma. Jag kör nu en Audi RS3.
Mm. Är den så rolig som man kan tänka sig?
Nej, men jag körde ganska nyligen också Ford Focus RS. Jag kan säga att Forden är lite busigare och sådär, lite mer lite vildare.
Okay.
Men den var väldigt sofistikerad, den här Audin.
De är ju ganska lika i hästkraft, va? Eller?
Ja, Forden hade 350 och sen var jag ute och körde sig. Det känns mindre i Audi, men den är ju faktiskt 367.
Mm.
Men den går ju fantastiskt fort om man varvar hårt. Liksom. Mm. Det är inte det man kan ju inte riktigt göra det i vanlig trafik.
Nej.
Man åker ju lagom mycket för fort. Man ligger inte och blåser ur liksom, på alla växlar.
Nej, det blir dumt. Ja, har du varit väglag för då?
Sen att det har varit lite blött. Och så, men man kan ju känna på axeln i alla fall.
Mm.
Den ska göra 0-100 på 4,6 om jag minns rätt.
Mm. Det klarar man sig med.
Ja, det gör den faktiskt. Alltså det funkar ju.
Men inte grejen också lite grann att Audi är ju bättre än Ford på det här med att bygga komfort och så. Att de har liksom byggt bort en del av fartkänslan i att de säkert inte kompromissar fullt ut med komfort och premiumkänsla i den där bilen.
Nej, det är det ju verkligen. Och man kan ju ställa in så här komfortläge och dynamic-läge i de här Drive
Select-systemet.
Och i komfortläge så blir den väldigt snäll.
Mm.
Faktiskt. Och väldigt vanlig. Som en mer vanlig A3. Och det är ju en bra utveckling tycker jag. I de här körprogrammen. Att det verkligen är skillnad.
Mm. Ja, det har du nämnt på förut. Att man inte märker någon skillnad.
Ja. Men den är ju lite värd komfortabel. Kanske man nu vill ha en sån busbil.
Mm.
Det kostar. Jag vet inte vad priset är nu. Så jag kollade snabbt på nätet bara. Fick fram ett engelskt pris som är bortåt motsvarande 400 000. Men den ligger där kanske.
För Audin? Nej.
Ja. Nej, jag vet inte faktiskt. Det får vi ta reda på. Men man undrar ju, det var någon som, kompis jag skjutsade till den där och som sa då, vem köper en sån här? Så det kan man ju undra.
Ja.
Vem lägger upp
alla pengarna? Vad är det nu?
För den.
Ja.
Ja. Vad tror du? Är det unga killar som har väldigt bra inkomst?
Eller? Jag ska bara säga, nu klickar jag in på sajten för att läsa på. RS3 Sportback finns ett svenskt pris här på 527,9.
Ja, men det var inte Sportback, det finns väl en vanlig, va?
Nej, det finns bara som Sportback här. Okay. Sportback, det är fyra dörrar.
Ja.
Mm-hmm. Jag vet inte, alltså, man köper väl den där bilen om man vill åka till jobbet fram och tillbaka och sen så vill man någon gång ut och busa. Mm. Sådär på helgen. Man kanske till och med åker på en banträff med den där. Är det så?
Ja, om bromsarna håller. Det är lite fuktigt nu så bromsarna gnäller och skriker sådär beläggen.
Ja, men det är racigt. Det gillar man ju.
Ja. Kanske. Men är den tillräckligt racig för det? Liksom?
Jag vet
det känns
inte.
Som att den inte riktigt är det. I alla fall inte liksom stolar och sånt.
Men alltså det känns inte som någon entusiastbil, eller? Sådär som man skruvar på rejäla rallydubb på och sticker ut och leker på en sjö på vintern och sådär. Nej.
Nej, kanske inte.
Nej, jag vet inte.
Ja, det är en kul bil att köra i alla fall.
Mm.
Kul. Det är klart att vore man såhär, hej, jag har inte så mycket annat att lägga pengarna på och är singel och tycker om att köra. Och då, man kan ju köra långt, alltså den är ju riktigt skön att köra. Samtidigt som jag tycker om att busa lite eller jag har någon bana eller någonstans att ta vägen ibland och leka om mig. Då är det väl helt okej.
Mm. Ja, den ska alltså ersätta både sportbilen och bruksbilen.
Ja. Om man inte, som sagt, om man är själv eller inte har så många som ska åka med hela tiden.
Mm. Ja, kul.
Ja, Du håller på att testa lite bilar, så här referensbilar, va? Kör lite sånt.
Sådana bilar som man behöver komma i kapp med.
Ja, som var länge sedan vi körde, eller som,
ja,
som en har kört och inte båda kört.
Precis. Just nu så kör jag ju runt i en Kia Sportage med bensinmotorn.
Mm.
Och det är ju en upplevelse, kan jag säga. Alltså, men ibland så känner jag så här att jag, de flesta milen kör jag faktiskt i min egen bil, och då har jag liksom den som en sån här referensbas i världen. Här är min bil, så här känns det att göra bil. Och sen så kommer man in i vissa perioder då vi kör väldigt dyra bilar och uppraddat. Det kommer så här dyra Audi-bilar, eller det kommer dyra Mercedes-bilar. Körde GLS för ett par veckor sedan till exempel. Och då kan jag känna att, att vi behöver köra de här bilarna som folk faktiskt har råd att köpa emellan. Och Sportage är ju en jättepopulär bil. Du har ju kört den här nya. Det är
ja,
liksom...
men det är väl flest som köper diesel, va?
Jag tror Sportage. Det. Jag tror det. Men Kia tror...
50-50 minst.
Ja, 50-50 är ungefär, gissar de på. Men de tror, precis som folkvagn, att det håller på att tippa över lite grann mot bensin.
Mm.
Alltså de alla förbereder sig för att det börjar tippa över.
Men de går ju mycket bättre, de moderna bensinmotorerna.
Ja.
De har ju inte samma vrid, men de har ju bra kraft
i
början. Och de, ljudmässigt är det ganska lika nu faktiskt. Mm. Att en diesel knackar inte så hårt alls. Utan men kör du bilen så är det väldigt lika ljudupplevelse.
Mm. Men den här lilla bensinmotorn, jag tror att den är 1,6 som sitter i den här Sportagen. Jag trodde först att det var start-stopp-system på bilen. Jag hade säkert för mig att nej, men det ska inte vara det. Men så stannade vid första rödljuset. Det var alldeles tyst i bilen. Nej, är det startstopp på den, tänker jag. Så fick jag lov att titta på varvräknaren. Nej, men den låg där på 800 varv någonstans. Otroligt tyst på låga varv.
Mm.
Och det är inte dieslarna riktigt. Det är ju sjunger lite mer i dem. Ja, liksom.
Det är lite tvärtom. Det är lägre, alltså det är mer likt ljud högre upp.
Mm. Jo, nej, men det är så. Men det är, ja, annars så, du vet ju hur bilen är. Den är ju rätt trevlig. Fast man märker att det här är ingen dyr modell direkt.
Nej.
Och det, ja, det är väl som det. Kostar från 204 och 9, tror jag. Och det är rätt mycket bil för pengarna, tycker jag.
Ja, det är väldigt bra pris.
Mm.
Om man tänker att man får en, ja, en Golf, eller så, en, inte Golf kanske, men en billig bil i den storleksklassen.
Mm.
Men det är de köparna som de är ute efter.
Mm.
Det är de som köper Golf eller Volvo V40 eller...
Ja, men det är ju så.
Och
det
här, Octavia, liksom.
Här sitter man lite högre och man har ändå lite mer attityd i den här bilen. Med en sån här crossover.
Vad tycker du om fronten?
Ja, det är ju nästa grej. Jag tycker den gamla Sport är mycket snyggare.
Mm.
Den tycker jag var jättesnygg. Den här ser ju lite... Jag vet inte. Jag står och tittar på en bild just nu och tycker väl kanske att...
Ja, men jag tror en del av min testtext gick ut på det. Att problemet de hade med att göra om designen på den här.
Mm.
Och hur skulle de göra då? Skulle de göra något helt nytt eller skulle de bara fila lite grann? Och gjorde de något helt nytt.
Mm.
I alla fall i fronten och bak.
Mm. Nej, jag vet inte. Jag kanske...
Sidelinjen är väldigt lik. Tror
jag. Ja, det är den. Taklinjen är ganska lik, va?
Mm.
Ja, men det finns några små saker på den här bilen som jag faktiskt stör mig lite på. Eller två saker rätt sagt. Ett är, jag hittar inte rätt sittposition i bilen. Jag tycker att jag får för dåligt lårstöd. Tittar jag på sittdynan, den är egentligen inte för kort. Men den pekar lite för mycket neråt på något sätt.
Den lutar ner, det går inte att få upp den.
Det går inte att få upp den. Så sänker jag stolen så mycket som det går, då vinklas den där per automatik upp lite grann. Men inte tillräckligt mycket. Så nu sitter jag i lägsta läget och ändå trillar neråt nästan i bilen. Det kan jag förstå att om man har lite kortare ben så är det här inget problem med den här bilen. Men för mig är det ett problem. Jag vet inte om du upplevde samma sak. Du är ändå längre ben än jag har.
Nej, vi sitter väldigt olika, du och jag också. Men det där ska man ju tänka på om man ska köpa bil. Att man ska verkligen prova hur man ska sitta.
Verkligen, man ska hitta rätt sittposition innan man köper bilen. Så här.
För det skiljer väldigt mycket just längden eller hur man kan justera lårstöd och hur man kan, som du säger, vinkla själva sittdynan.
Mm.
Och sen fram och tillbaka såklart. Och fram och tillbaka med ryggstödet och så.
Mm.
Det var ju länge sedan nu, men det var ju någon Fiat också som hade ett jättekonstigt ryggstöd. Så det gick inte att få stöd för övre delen av ryggen. Liksom.
Mm.
Man satt som om man lutade framåt hela tiden.
Mm.
Oberört irriterande.
Mm. Ja.
Men om man har kort rygg så är det ju väldigt många bilar som
är för långa.
Som nackstödet liksom är på fel, helt fel position. Mm. De sitter liksom framåt med huvudet då. Mm.
Och så försöker man kompensera det genom att fälla bak ryggstödet lite till, men då hamnar man för långt ifrån ratten och det blir... Ja, ja men det är svårt.
För, ja, jag tror väldigt, det är så, väldigt korta och väldigt långa har lite problem. Mm. Men du gjorde ju en lista här också.
Men jag ska bara avsluta en grej till
som du inte gillade.
En grej till som jag inte gillar. Och det är, jag tycker bilen är ganska trevlig att ratta runt med så här, i stan och sådär. Men så fort den kommer upp på motorvägen, om man kommer upp lite fart... Så upplever jag bilen som lite vinglig. Jag tycker att styrningen känns inte... Jag vet inte riktigt vad jag har styrningen. Jag vet inte riktigt vad som händer nere i hjulen. Det är nästan som att det är ett litet glapp någonstans i det här systemet. Mm. En hel del av det här beror naturligtvis på att det är dubbfria vinterdäck på bilen som jag kör just nu. Men det är ändå någonting som inte lirar riktigt där i.
Det känns som att ratten sitter löst.
Ja, eller snarare så att den nästan fastnar i små lägen på något sätt. Så att det blir liksom lite, mina rörelser blir inte harmoniska. Så det ser förmodligen ganska vingligt ut när jag kör. Och det där, alltså vi kör ju väldigt mycket bil. Och vissa bilar tänker man inte ens på styrningen. Nej. För att den bara sitter där. Och det är bara väldigt enkelt att styra bilen. Men här får jag vara med lite grann.
Som sagt, jag kan tänka mig att det är skillnad också när man ute och testar på de här resorna som är och testar bilen, för då kör man ju mer aktivt alltså det är oftast sån här kan vara kurvig väg eller de har någon bergsslinga så man liksom åker och styr väldigt mycket så man är inte inne i det här liksom vardagen som blir här. Nej. Man sitter bara och glider fram till jobbet eller till affären liksom. Så man kör bil på annorlunda sätt här hemma jämfört med beroende på hur vägarna är liksom, på testresan.
Just det, är så Det är sällan man väljer en rutt med en motorväg rakt fram. Sådär. Men det borde vi kanske försöka göra mer när vi är ute på...
Men jag vet en kollega till oss, han har som ett nytt testmoment när vi kör. Så att bilen ska gå att köra rakt fram. Mm. Och det kan ju tyckas att det gör det väl. Men han menar på att det ska gå utan att det ska vara för allt för stor ansträngning. Liksom. Mm. Det ska inte vara vingligt eller att det ska inte vara trögt eller du ska få sitta och jobba hela tiden med att styra emot eller...
Man ska kunna sitta och tänka på annat.
Och gå och köra rakt fram. Liksom.
Ja, men det är bra formulerat.
Bra formulerat.
Men det här är sån här detalj också. Man kan ju ibland fråga sig varför finns det vissa bilar som kostar dubbelt så mycket som den här i grundutrustning. Liksom, så börjar man räkna utrustningen och man jämför bränsleförbrukning. Så är den dubbelt så dyr. Och vad är det då?
Och den här köra rakt fram.
Det här är en av de detaljerna som de nog har lagt mer pengar och mer utveckling på de dyrare bilarna. Det är ju skillnad om du sätter i en tysk premiumbil. Sätter en Volvo V60 till exempel. Så har ju den jättefin styrning. Sådär.
Men jag fick ju se på Volvos testcenter där de jobbar med styrningsinställningar. Det var ju ett otroligt jobb. Med att mäta allt och justera allt. Och
jag har också pratat med dem. Ja, men de jobbar med referensbilar och så här ska det kännas. Och,
Ja, du har ju gjort en lista som finns publicerad på vår sajt. Och det var även i tidningen för någon vecka sedan. Ja, bilar som du tyckte inte skulle ha byggts överhuvudtaget. Ja. Det var en Volvo med där också.
Man måste ju formulera sig lite sådär om det ska bli en rubrik av det. Men,
Volvo? Jag undrar bara vilken Volvo fick du med där?
Jag fick med en V70. Mm. Inte för att jag tycker att V70 inte borde ha byggts. För jag tycker att V70 sen generation 1 har haft ett väldigt stort existensberättigande. Men jag tycker att ibland så När folk bygger en ny bilmodell så kastar man in lite motorer och såna grejer som man inte borde ha dit. Så jag satte dit på min lista Volvo V70 2.0F. För att jag tycker att det är en fin bil, men den här motorn gillar jag verkligen inte. Nej. Och då kunde de ha struntat i den motorn.
Ja, nej, det är under. Men ibland kan det vara att de måste för vissa marknader.
Ja.
Men man kan ju undra, ibland kanske de inte behöver ta alla motorer till alla marknader.
Nej. Den här motorn har ju sålt väldigt bra. För att en kallar man det flexifuel? Nej.
Ja, typ.
En etanolvariant. Det var ju väldigt stort ett tag. Och alla skulle köra etanol. Mm. Så det är klart att de måste ha en etanolmotor. Men den där var ingen bra.
Nej, jag tror att den perioden var problematisk. Ett problem med etanolet var ju att bland annat att de inte visste exakt vad det var för bränsle. Alltså det kunde variera väldigt mellan olika leverantörer, alltså om du tankade på OK eller, och även om du tankade på OK så kunde det vara olika från dag till dag. det fanns ingen helt tydlig kemisk sammansättning där exakt vad det var, vilket påverkar motorinställningen. Mm. Så var tvungen att ha väldigt stor marginal. Var det något mer där som man kan dra? Ta bara tre stycken.
Ska jag ta? Jag kan ju börja med en annan bil, en Ford Scorpio. Ja. Och nu ska jag säga att jag har haft ett flertal Scorpio. Den där Scorpion, den första Scorpion, den kom ju som ersättare till Granada. Jag har haft en Granada också en gång. Det var en superbil. Fantastiskt. Lastade nästan 2 kubik med nedfällt
baksätet. Jag kommer ihåg när den kom, den där. Det var ju väldigt stort.
Ja, jättestora, härliga bilar.
Snygg till visningen och sådär.
Ja, men och sen så grym komfort för prisklassen. Och det var mycket utrustning i bilen. Och en härlig V6a. 2,9 liter var det väl i Scorpion, va? Eller början var 2,8 och sen blev det 2,9 kanske.
Ja, det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att vi var på någon bilvisning i Karlskoga då, det ligger en Coop-affär nu stor på samma ställe. Där hade de Ford-butik på den tiden. Så var vi där och tittade. Det var väldigt stor uppståndelse för den där modellen.
Ja, grymma bilar. Men plötsligt så var det någon som fick för sig och när de faceliftade den där. Jag vet inte om facelift är rätt ord riktigt här, för plötsligt så det var en ganska sofistikerad front på Scorpion som såg egentligen ganska modern. Den var byggd för att bilen såg ganska bred ut, sådär, ungefär som man bygger bilar nu. Alltså man försöker få dem sig breda och lite smäckra ut sådär. Men så plötsligt så gjorde de om hela fronten och satte på stora, runda, välvda strålkastare och fantastiskt ful grill. Så bilen såg ut som något slags slamkrypare i ett akvarium. Den här jättestora fiskögon.
Ja,
och sketful. Och den hamnade på listan för att alltså, så ful bil borde de inte ha byggt. De borde ha utvecklat den gamla designen lite mer försiktigt. Den var ju rätt hånad, den här bilen också. Ja.
Ja.
Ska jag ta någon till?
Ja.
Vad ska vi ta då? Titta vad jag har skrivit då. Ja, den här, Aston Martin Cygnet.
Just det.
Aston Martin och Toyota hade ju något litet
Toyota levererade ju bilar till Aston Martin typ, som de bara
de levererade märke på. Toyota IQ. Ja. Alltså en liten bil som jag tycker om faktiskt. Det är en tvåsitsig, det är alltså Toyotas svar på Smart for Two, kan man säga.
Ja.
Kommer du ihåg när vi var ute och försökte göra vi hade den där bilen med oss till Mantorp var det, va? Någon gång när prinsen skulle köra Porsche.
Ja, men det var Toyota, ja.
Ja, då åkte vi dit i en IQ. Jag försökte få prinsen att köra den där på banan, men han ville inte.
Nej. Han förstod det bättre än vad vi gjorde kanske.
Nej, men i alla fall, Aston Martin
tog... Han hade bättre IQ.
Han hade bättre IQ än vi hade. Han är smartare. Alltså Martin har tagit den här bilen och så pimpat inredningen lite, satt på en
sån här material,
Aston Martin grill och sådär, så har de
också,
de boostat prislappen till en bra bit över 300 000 den här bilen.
Jag tycker, de skulle ju sälja den här som andra bil till, eller tredje bil till Aston Martin ägare.
Ja, men nu är det bara det att Aston Martin ägare vill inte ha en sån som andra bil, utan de har ju det kanske en Porsche Cayenne eller något annat. Det där varit ett fiasko, kan man säga.
Ja.
Ska vi ta någon mer?
Ja, ta en till.
En till. Då tar vi Mitsubishi Space Star.
Den fina Space Star.
Space Star. Den bilen är ju den som har fått lägst betyg av alla bilar vi har testat.
Mm.
Lägst betyg. 24 av 50 tror jag hamnade på.
Jag har en Fiat som är med där också, ganska långt ner.
Ja. Men alltså, det skulle bli en riktig budgetbil det här, och det lyckades de med. Det fattas allt i bilen, liksom, inklusive körkänsla och komfort och säkerhet. Det finns inte något rätt med den där.
Men man ser dem ändå ute ibland. Så här.
Gör du det?
Ja, jag har sett någon.
Ja, det finns.
Så här,
det
är, ibland är man ute och kör bil och tittar och så här, vad folk åker i. Så ibland vill man knacka på så här och fråga hur de tänkte när de var där. Det är bara intressant hur de gjorde sitt bilval.
Ja.
Det var bara pengarna. Men det finns ju bättre
Det finns betydligt bättre bilar.
Samma pengar. Det är inte så att vi bara hackar på billiga bilar. Absolut inte.
Mm. Ja. Nej, nu slutar vi hacka på bilar, tycker jag. Vi pratar om något positivt.
Du, jag har ju gjort en lista som var i lördags i tidningen.
Mm. Den är mer positiv.
Den var lite mer positiv. Den kommer faktiskt på vår sajt här imorgon tisdag. Men vi kan ju avslöja några fina. Det handlar alltså om bilar som är nya bilar som har bra prislapp just nu.
Mm.
De flesta, sen kunde jag inte hålla med, jag var tvungen att passa på och berätta om några andra som XC60 Classic som är ute nu.
Mm.
Den är ju inte rea på något sätt, men det är ändå ett bra köp nu.
Ja, på ett sätt så är det väl rea, för att de har ju plötsligt paketerat den på ett annat sätt med mer utrustning.
Men det finns ingen så här prissänkning direkt.
Nej.
Eftersom det går inte att jämföra kanske rakt av med utrustning som har funnits. Det finns en annan motsvarande, det är ju Passat GTE som ju säljer väldigt bra som tjänstebil såklart.
Mm.
Men som inte heller är nedsatt pris på direkt.
Jag pratade med Folkvagn härom, när var det? Fredags tror jag, om just den tjänstebilserbjudan, och sa att vi behöver inget tjänstebilserbjudan på den. Den säljer
Nej,
så
den
bra.
Den säljer bra ändå, ja. Mm. Vi har ju några som man har satt ner ganska rejält. Vi pratade om Audi här, deras A3 Sportback med 1,2 bensinaren.
Mm.
Den har man alltså satt ner 56 900 kronor.
Oh, jösses.
Priset är från 209,2.
Mm.
En Alhambra Business som du nyligen testkörde, den nedsatt 13 000, inte jättemycket rea på direkt, men det är bra. Bra köp om man ska ha 7 sittplatser och bra plats för familjen.
Mm, jag gillar den där bilen.
Det blir ju, den konkurrerar ju väldigt bra med många andra.
Mm.
Just med den är lite nedsatt då. En C4 Happy Edition är nedsatt 25 000.
Happy, alltså pratar vi en Citroën nu?
Ja, C4.
Mm.
Och Seat satsar väldigt mycket på privatleasing.
Mm.
Så den här fina Leon ST Kombi finns då för privatleasing från 2195 per månad. Mm. Det är ju bra pris.
Mm.
Ska man kolla, påpeka det, kolla då vad ni får med och vad som ingår i avtalet. Mercedes E-klass har vi sett flera kampanjer på den utgående modellen. Under våren här. Nu har man då, kan man köpa en E220 Bluetech kombi Formatic för 389,9, alltså nedsatt 47 000 kronor.
Ja,
då
men
kommer det ju en ny E-klass.
Men där
här,
kan man ju tänka sig för lite. Andrahandsvärdet på den bilen som man köper där, om du köper gamla E-klassen.
Ja, men ja, jag vet, jag skriver det lite grann och förklarar. Det kommer ju ta lite tid innan nya kombin kommer.
Mm.
Så vill man ha en bra E-klass kombi så kanske det inte är så dumt köp ändå. Och om man har kvar bilen i några år så får man ju en väldigt bra bil i många, många år. Liksom. Mm. Och det blir ju 389,9, det blir ju ganska lite pengar jämfört med vad den nya kommer att kosta. Men annars kan man ju ta, det finns ju som privatleasing.
Mm.
Runt 5 000 tror jag, eller mer kanske, något mer per månad. Då slipper man ju chansa på värdeminskningen.
Jag tycker man ska tjata på sin chef för en tjänstebil istället. Den nya E-klassen, det är ju för sedan nu bara.
Och ja, kostade... precis. Det kommer ta en tag innan kombin.
Kommer en sån här så kallad Fleet Edition nu. För 354 tror jag den kostar. Då har du nya E-klassen. Men då är det där, det är ingen kombi.
Nej, än.
Men det finns ju talkbox. Kan man köpa.
Precis. Ja. Renault Megane hade de ju säljstart för i helgen.
Mm.
Så den är med på listan här. Peugeot 308 har de satt ner en kombi då, 15 000.
Vad kostar en sån nu då?
Från 164,9.
Mm. Det tycker jag är prisvärt.
Det är väldigt prisvärt för den.
Mm.
Mitsubishi, vi pratade mycket om plug-in-hybriden som vi har som långtestbil. Men nu har de en här som man kan köpa för 311,9 nästan. Nedsatt 20 000. Det var bensinmotor på den. Det står inte den där. Men, vi har också en BMW 318D Touring som är nedsatt 34 000.
Mm.
Det är ju bra. Vi gillar ju
alltså
tre-serie Touringen, men då är det den minsta motorn här.
Ska man köpa en bil och så får man 34 000 över. Man kan ju jättekul för 34 000.
Jaha.
Det är mycket diesel.
Precis.
Mm.
Nissan Navara tog jag med. Den lanseras ju nu i vår här.
Mm.
För 274 med moms då. Utan moms är ju 220 ungefär. Men det är väldigt lyft mot den förra.
Jag har inte kört den.
Du ska köra L200 va?
Mm, jag har bara kört den.
Det är väldigt intressant pick-up år faktiskt.
Mm. Jag har ju inte kört, jag har kört L200 bara en sväng utomlands. Men nu ska jag tänka jag skulle ge den lite här hemma.
Vi får göra någon slags superduell mellan alla.
Ja, jag ska köra Navaran sen också tänkte jag.
Och så kommer det en faceliftad Amarok, va?
Faceliftad Ranger.
Och en ny Hilux.
Mm.
Så det blir väldigt kul framåt efter sensommaren kanske.
Härligt. Vi som gillar, eller i alla fall jag gillar att köra pickup.
Ja, ni gillar. Bilar med flak, det är en våt dröm.
Ja, jag hade en pickup en gång. Det är den bästa bil jag någonsin har haft. Det är bara man spontan...
Jag ville skaffa en. Det var en Chevrolet, alltså en riktigt stor, fet.
Jag hade en sån. En Silverado med ett stora terränghjul på. Det var ju fantastiskt.
V8.
V8 såklart. Oj. Ja, billigt att köra. Nej.
Mazda 6 Kombi var också med på listan. Nedsatt 23 och 4. Mm. Och Subaru Outback. Subaru har ju då liksom inte så mycket nedsatt pris. Så de jobbar inte så mycket med rea, säger de. Alltså, de tycker att de vill hålla upp andrahandsvärdet. Men de paketerar om dem lite. Man får lite fina paket med så.
Subaru brukar alltid när man helst frågar dem, så brukar de alltid säga att de säljer bara de säljer de bilar de får, så att säga. Ja. De behöver de inte rea om det nu.
Så det är lite det är rea på paket, kan man säga. Mm. Inte på bilen rakt av, säger de. Men det är ju ett annat sätt då. Att bara förklara priset.
Men sen kan man ju säga så här också, att så där rea med paket, det kan i princip vem som helst få på vilken bil som helst om man går in till bilhandlaren och ska köpa sin bil.
Precis.
Så man ska inte glömma bort och stå på sig lite och säga att jag kan köpa den här bilen, fast då vill jag ha med det här och det här. Och då brukar det inte vara speciellt svårt att i alla fall få lite godis gratis.
De har ju bra marginal på paketen, kan man säga.
Ja. Alltså själva priset brukar man inte kunna få ner speciellt mycket. Så här 4-6% kanske, max. Men att få med de här vinterhjulen eller få med den här klimatanläggningen man vill ha, så det ska nog gå.
Sen är det ju nu verkligen högtryck. Det är många som säljer bra. Då går ju mot ett nytt rekordår för nya bilar. Men då kan man säga att då har du inte en chans att pruta. Men det har man ju lite. För vissa vill ju antingen bevaka sin marknadsandel eller passa på att skaffa sig nya köpare. Så visst är de sugna på att sälja bilar fortfarande.
Det går alltid att pruta.
Ja. Det var det. Ska du berätta lite, du har ju varit i Frankrike, va? Hos Peugeot.
Ja, just det, vi har bara glömt berätta det. Det var ju ett tag sedan. Ja. Vi pratade precis om att de hade prissänkt Peugeot 308.
Ja, du tittade på hur man har utvecklat bilen eller hur man,
ja,
man gör.
Ja, alltså vi har ju haft ett... De har ju haft lite problem med att kommunicera att vi bygger bilar med bra kvalitet. Det är, om man frågar en genomsnittlig svensk bilköpare, är det bra kvalitet på en fransk bil, så kommer vi förmodligen få svaret nej, tror jag. Och de har jobbat ganska mycket nu på att få upp känslan av kvalitet i just Peugeot 308 innan den släpptes för 2 år sedan, bilen kom lite drygt.
Ja.
Och nu var jag i...
årets bil 2014.
2014, ja.
Mm. Den kom under 2013 och modellår 2014 hela.
Just det, så var det. Men jag fick komma och besöka testcentret Belchamp som ligger i Alsace i Frankrike. Det var en spännande liten trip. Bara att komma in där, trots att vi hade en inbjudan, så var det ett gäng. Vi var en busslast med journalister som skulle försöka komma in där. Men då fick vi stå i en lång, lång kö sådär, och vänta. Lite småregn kring nollan och stå i en lång, lång kö. Så var det så här säkerhetsfaktor som gick igenom våra grejer och tejpade små klisterlappar över allting som såg ut som ett kameraöga på mobiltelefoner och datorer och grejer och sådär. De ville inte riktigt att vi skulle fota och kunna skicka iväg saker som fanns där inne. Men till slut fick vi komma in och köra lite på testbanorna där de har, jag tror att det är 17 olika testbanor de har för att prova bilar. Så fick vi köra lite olika Peugeot 308 som hade gått lite olika långt.
Mm.
De ville visa på att så här fräsch känns en sån här bil efter 10 000 mil och sådär. Men jag fick också gå in och titta där de verkligen plågar bilen. Så att de hade spänt fast en 308, en silverfärd hatchback var det, som hade spänt fast på någon slags rigg där de skakar och grejer och donar med alla 4 hjulen och simulerar sådär riktigt pissiga vägar med potthål och sådär. Det var spännande.
Det är ju så de måste göra för att, och inte tumma på det, utan de måste liksom gå in för att testa allt och misshandla dem och sen ha ett bra program för hur man följer upp det. För de har ju haft några storsäljare genom åren.
Mm.
307 och
206 gick väl bra.
206 gick bra när den kom. Alltså sån här som man verkligen tycker, wow, det här var ju riktigt bra liksom, när den är ny.
Mm.
Och sen säljer den bra och så kommer fel.
Mm.
Kommer kvalitetsproblem liksom.
Mm.
Man väl bromsar ett tag. Mm. Som skyller på en underleverantör som hade bytt någon tillverkning eller något material, och då höll inte det liksom. Och då faller det ju igen. Då kommer det tillbaka där, ja men det är fransk bil. Ja, men, det.
Men nu var de ganska kaxiga faktiskt. För nu hade de liksom, de har ju haft en mycket tydlig konkurrent som de har jämförts med. Och det är Volkswagen Golf. Och så är Volkswagen. Jag menar Volkswagen Golf. Och de har ju skakat och donat med den bilen också såklart. Och så hade de plockat isär båda bilarna i sina beståndsdelar och så analyserat alltihopa så här. Så de, i sina mätningar och grejer kan de nu konstatera att de är minst lika bra som Golf, tycker de, på de flesta.
Men då, nu höll de alltså på med 308 och då är det, var det för att lära sig?
Ja, alltså...
Jag ska faktiskt ner till Paris här om några veckor och titta på två nya, helt nya personbilar som ska komma här. En ska komma i år och en ska komma nästa år. Så det är väl den vägen de ska lära sig. Så de jämför liksom med...
Jag tror att det är det ena då, att de försöker lära sig vad har hänt med vår bil nu efter så här lång tid. De tar in liksom gamla X. Det är det ena, att lära sig. Men det andra är ju att de ska skaffa sig mer underlag för att kunna kommunicera för alla. Att, men titta, visst, våra bilar håller visst. De är lika bra som tyskarna. Det är ju nästan en större utmaning än att bygga en bil som håller. Det är att de ska kunna, att de ska lyckas kommunicera.
Men det bästa är ju att den inte går sönder. Alltså att kunderna märker att den funkar ju faktiskt den här gången.
Ja. Sen pratade jag med PSAs kvalitetschef som heter Philippe, något franskt efternamn som jag nu inte kommer ihåg. Dåligt om. Ja, men han säger just att det är den största utmaningen, det är att kommunicera. Men sen så kommer det nya utmaningar. Det är ju den här digitaliseringen av bilvärlden. Där har vi också kvalitetsarbete att göra. Och så pratar han om vi måste kunna liksom borga för den här kvaliteten i hela världen också. För att på vissa håll så har vi också bränslekvaliteter som vi inte riktigt kan gå i borgen för. Och det finns kvalitet på smörjmedel som vi inte riktigt har koll på och sådär.
När vi säger att de trimmar bensinmotorerna så de blir bättre, bättre, bättre. Och det ställer högre krav på bränsle också.
Ja, det gör det. Och smörmedel.
Men jag fick också höra att när vi ska titta på de här bilarna så ska vi också få titta på deras nya instrumentering, kan man säga. Och det ska tydligen vara första gången som de mer eller mindre visar en bil genom att först berätta hur den är inne. Inte att köra, utan hur den är att använda. Från förarplatsen liksom. Hur instrumenteringen är gjord och hur datorn är och hur bildskärmen ligger och sitter och vad man ser och hur man ser liksom. Men det är ju en ny trend.
Ja, det är en ny trend, men de är inte först med det.
Nej, de är inte först, men det, man förstår ju hur det här kommer att bli. Vi var inne på det förra gången med E-klassvisningen. Det var 5 sidor teknisk manual för att förstå alla system liksom. Och man hinner ju bara en bråkdel under de här testmilen. Man kommer att få ha liksom en workshop där man sitter i en bil, ja, typ en instrument och en stol bara, och bara knappar sig igenom alla funktioner.
Ja. Var inte Volvo tidigt ute och visade sin instrumentering också? Innan vi fick se XC90?
Ja, precis. Det var de ganska tidiga med, och Audi gick ut tidigt med sin virtual cockpit. Och.
Just det. Var det TT den?
TT var det första, som man nu ser i alla. Jag gillade den TT. Det var lite skumt att man inte passageraren kunde byta radiokanal.
Jag var inte så imponerad av den först. Men nu tycker jag den är jättefin. Ja. Den har växt för mig.
Ja, precis. Men ibland är det så att man behöver se den ett par gånger. Man behöver använda den lite för att begripa. Liksom.
Den är jättesnygg tycker jag.
Det kanske är som en Mercedes touchpad som sitter på ratten. Som var väldigt stökiga i början. Den kanske behöver några mil. Ännu fler mil.
Jag har ju inte kört den där då.
Nej. Jag har varit väldigt tydlig med.
Jag är lite avundsjuk.
Du, då var ju Formel 1-premiär här igen.
Ja.
Ni som gillar att prata Formel 1. Vi hann inte riktigt nämna allt i förra podden, för blev ju avbrutna av någon.
Vi kan faktiskt prata väldigt länge
om det. Italiensk fotbollspodd som produceras i samma studio här. Men vi var ju på där. Du gick upp på morgonkvisten redan. Träningen där tidig fredag morgon, va?
Ja, det var ju missräkning.
Ja, det regnade bort. Ja.
Det var ju tur att man inte gick upp där 2:30 och tittade på träning nummer 1 i alla fall. Men
sen kom ju kvalet. Vad gillar du det nya kvalsystemet?
Alltså, både och tycker jag. Alltså, jag tyckte att det var kul att de små teamen hamnade i väldigt mycket fokus under de första två kvalsessionerna, under Q1 och Q2. Och det, alltså, vi skrev väl någonting om det där på på Facebook. Där
olika att, forum här där, ja.
Ja, men att det är naturligtvis oerhört värdefullt för ett team som Sauber och sådär, få visa upp sig ordentligt i tv. Och sponsorerna, och när de sen ska snacka med sina sponsorer så har de ju liksom, titta vad mycket tv-tid vi levererar. Mm. Det är ju, och det är ju skitbra. Men sen kommer vi till Q3, när alltså de bästa bilarna ska göra upp om de främsta startpositionerna. Och då var det ju helt värdelöst. Det var verkligen tråkigt, för att det var ju flera bilar som, det var liksom de sista 4 minuterna så hände det väl ingenting på banan.
Nej, ingen körde ut, för det så hade de ju använt upp sina däck. Mm. Och då tyckte de inte det var värt att köra ut.
Mm.
Ja, de hade sina positioner, de var nöjda liksom med att vara, Vettel var nöjd med att vara trea. Så var det liksom. Jag tyckte nog likadant, att de första två var bra, även om många gnällde efteråt även på det, att det var så här, var mycket trafik i början, de hann inte sätta sina varv, men jag tycker det är väl en del av grejen, eller?
Ja, jag tycker också det.
Fort med, även i trafik då.
Ja, ska man bara få allting serverat, då är det ju inget.
Då kan man ju köra ut en och en.
Ja, då kan man ju räkna.
Det är ett time attack scenario att du bara kör ut en och en liksom. Ja. Med nya däck, får köra ditt varv.
Då kan man lika bara kolla på rally.
Ja,
kommer
ja
taget,
precis,
liksom.
Det är ju typ rally. Ja. Nej, men det är väl en del av grejen. Sen kan man tycka att det är synd att däcken är så avgörande då, så att man inte kan ha en chans att göra ett snabbt varv.
Mm.
Eller två snabba varv på ett däck så att säga.
Mm.
Och det är kanske man nu skrotar man ju hela det här nya systemet till nästa race redan. Men det är väl något man kanske kan fila på, att man, jag tänkte på det, man kanske ska ha ett kvaldäck som man verkligen kan ligga ut och köra hela tiden.
Ja. Ja, det bara är det lika för alla så.
Ja, men såg på Indy Lights kvalet här för några veckor sedan. Då låg de ju ute flera varv på hyggliga bra tider. Det var ju verkligen inte så att det var ett varv och sen var det däcket slut. Liksom. Utan man kanske ska... Ja, det blir ett annat typ av kval. Det blir ju inte snabbast möjliga varv med perfekt förutsättningar.
Alltså, när jag såg det här kvalet så tänkte jag så här, dels där, ett kvaldäck, ja. Men man skulle kunna ha det här nya som i och för sig redan har skrotat. Alltså Q1 och Q2, nya formatet, tyckte jag var kul. Men sen skulle man ha Q3 som gamla Q3.
Ja, precis. Och det var ju många inne på. Kör de två första och sen gå tillbaka till sista.
För då får du så här det här roliga stökiga liksom. Och du får små teamen som hamnar i fokus ett tag. Men sen så är det Mercedes-bilarna och Ferrari-bilarna som gör upp på ett sätt som vi är vana. Liksom. Och vi får se dem kämpa in över mållinjen sista sekunden. Liksom. Ja,
vi får, nu är det skrotat. Det kanske kommer nya förslag och idéer.
Men
det är ju i alla fall mycket snack.
Ja, och det behöver ju Formel 1 också.
Men, sen var det mycket snack om radiotrafiken då. Ja. De har ju strypt möjligheterna för ingenjörerna i depån att berätta för föraren vad de ska göra med bilen.
Ja.
Och det vet jag att Eje var ju väldigt kritisk till i sändningen där till exempel.
Ja.
Jag vet inte, jag tyckte det var bra.
Alltså jag har ingen synpunkt egentligen.
Jag tycker det är bra att inte bilen styrs från depån utan att den styrs från föraren.
Ja. Föraren hade ju uppenbarligen all möjlighet att kommunicera. Jag tänker på Verstappen till exempel, när han satt och gormade racet igenom på sitt stackars team. Men
det var ju vissa saker, man fick ju berätta olika säkerhetsgrejer och så, och berätta när man ska ut in i depå som uppfattade. Men sen fick jag höra också att det satt så här massa personer och avlyssnade radiotrafiken, så att det inte förekom någon olaglig coachning.
Mm.
Det fanns liksom poliser som satt och lyssnade. En person hade 3 teams radiotrafik att lyssna på. Och så fick rapportera in, men nu säger de fel. Så.
Ja, men det blir ju töntigt nästan.
Men varför ta bort radion? Liksom? Varför ska de ha den? Det var väl inget fel på förr? För hade de så här, de åkte förbi depån och så kom ut en skylt så här, pit nästa varv liksom. In nästa varv. Det var väl inget fel i det eller?
Nej,
och så var,
egentligen inte.
Och så var, ja, men någon sa att de ska ägna sig åt att köra, kunna köra bilen istället för att knappa på knappar. Ja, men det var ju där de höll på. De fick ju veta liksom att i den kurvan ska du ställa in den knappen sådär, och i den kurvan måste du ställa om så här, och i den kurvan ska du göra så här. Men låt föraren köra liksom. Det är väl en del av grejen att känna bilen, att förstå liksom.
Ja, jag kommer på slutet av Schumachers karriär, hur han arbetade med ratten. Jag kommer ihåg någon tv-scen, han satt där och ändrade bromsbalansen inför typ varje kurva. Och sen så ändrade differentialen också inför nästa, så här, hela tiden.
Ja, för det var ju en incident, det var ju en situation med Nico Rosberg Det såg ut att han vann ganska enkelt, var 8 sekunder slut eller? Mm. Ja, han vann ju ganska tydligt. Men det var ju så att först så överhettade bromsarna så mycket så att ingenjören i teamet såg ju att, eller in i depån såg att shit, här går temperaturen upp liksom. Och de trodde att nu får vi bryta snart, det kommer inte funka. Men det är till slut så stabiliserar sig temperaturen, så börjar den sjunka. Det var någon bit från banan eller från däcket som hade fastnat på något sätt, så det blev varmt liksom. Och sen började ju ett av bakdäcken, var det va, som vänster bak tog slut helt. Och då var det däckingenjören som såg att det här kommer, efter 5 varv nu så kommer det bara inte fungera längre, det här däcket. Så de var jättenervösa, för då var det 15 varv kvar. De var helt övertygade om att det här går inte liksom. Det kommer att ta tvärslut det här däcket. Men då frågade mig Nicke Rosberg efteråt att men han kände ju att det var en. Han visste ju att det var varmt liksom. Han hade ju märkt det så att säga. Han visste att däcket var så. Så han försökte ju spara det så mycket som möjligt. Så, men då var det ju precis det de ska göra, tycker jag.
Ja, verkligen.
Och teamchefen i Mercedes, ja det är farligt där, och nu kan ju inte vi, nu kan ju inte ingenjörerna kommunicera med föraren. Nej, det är klart att de inte ska. Du ska ju inte ha liksom en givare på bilen, en ingenjör som analyserar och berättar för Rosberg. Nu måste du spara på dina bromsar. Det är ju en del av att köra bilen, du ska känna det själv. Bort med radiotrafiken.
Okay. Men sen så tycker jag klart att de ska ha radio. Är det någonting som är farligt så måste de ju kommunicera det.
Om det är farligt, men det kan riktigt. Ju tävlingsledningen kommunicera. Alltså nu är det en bil och de har den här virtuella säkerhetsbilen. Och du kan ju en allmän kommunikation från tävlingsledningen ut till förarna. Liksom.
Ja.
Nu är det någon som har kört av där. Kör sakta nu. Eller röd flaggen som kom. Och.
Ja, kanske.
Ja, vad tror du då, Ferrari, kommer de att fortsätta att stöka lite för Mercedes?
Ja, men alltså det var ju jättespännande att se hur de, alltså det har varit jättemycket snack innan om Ferrari ska ha mörkat sin form eller inte. Men nu var det väl nästan övertydligt att det har de ju gjort lite, för att de var ju väldigt snabba.
Det var väl rödflaggen som störde.
Alltså från starten och så se hur Vettel startade och blåser förbi 2 Mercedes-bilar och sen så drar ifrån bägge Mercedes-bilarna. Och han hade ju en ganska bra lucka innan det var en röd flagg. Det var ju en väldigt otäck krasch med Alonso och
Gutierrez.
Just det.
Alonso körde på Gutierrez bakifrån.
Ja.
Och sen klassisk omkörning och sen bromsade han för tidigt. Han kanske bara försökte vara lite snällare.
Jag vet inte om jag har sett en bil ser så förjävlig ut som Alonsos bil. Den var ju helt ihopvikt.
Ja.
Han klev ju dock ut så här. Glad och nöjd liksom.
Kröp ur.
Ja, i alla fall. Men i med rödflaggen där så pajar ju Ferrari sin strategi. Liksom. Plötsligt så åt sig allt det där avståndet upp till mässorna bakom. Som
dessutom kunde byta däck.
Ja, precis. Komma ut på mediumdäck och
köra in i mål med dem.
Ja. Men en Ferrari på pallen i alla fall var väl bra. De kanske inte räknade med att Kimis bil skulle börja brinna. Då. Det var ju ett minus.
Nej, det var lite orosmoment. Nej, men det var väl däremot en succé det här med 3 olika däck. Inte bara 2 olika, utan man 3 olika som gör att man kan skifta strategi mer. Så att de kunde sätta på ett däck och köra in i mål. Sen kör de ju väldigt snabbt på det däcket, får man ju komma ihåg.
Mm.
Så de är nog riktigt bra i också.
Mm.
Men Ferrari var ju bra på sina däck. De var ju snabbare på.
Nej, men jag tror att Ferrari är närmare Mercedes än vad de var förra året. Och det är kul. Vi måste säga någonting om Sauber också.
Ja, det var väl lite katastrof.
En fullkomlig katastrof. Det var ju, de var ju så långsamma så att... Det var ju liksom... Man snackade innan så att kanske Renault kommer att ro på Sauber. Och, kanske. Men de var ju så frånåkta. De stod ju still ute på banan.
Ja, det fick man väl ingen förklaring på varför det gick så långsamt före rödflaggen framförallt.
Mm.
För de var ju bättre med... Sista fria träningen så var ju Marcus bra med.
Ja, men de vill ju gärna fokusera på hur bilen var efter rödflaggen. För då var det någonting konstigt i bilen, sa Marcus. Och sen så var
det var ju någon grej som fastnade från däckvärmen, fick jag höra.
Asså?
Alltså när de stod, det var därför de fick bestraffningen också. Alltså de stod i depån där och hade en däckvärmare på. Och sen skulle de av med dem där och då fastnade någon grej. Och då fick de inte bort det. Och då var då därför mekarna var där för länge.
Okej.
Okay. Mm. Och sen den här grejen fastnade... På ett sätt så att hjulet satt löst. Innan hjulet satt löst på något sätt.
Mm.
Och det i sin tur orsakade drivaxel. Haveriet. Mm, för den liksom... Ja, hjulet, när det satt lite löst på något vis så drog det väl snett och så pajade drivaxeln.
Ja, det förklarar väl hans dåliga fart, ja, efter det var, flaggen. Det förklarar inte Nasers dåliga fart.
Nej, och inte att det var dåligt innan.
Nej.
För det slapp de undan lite de frågorna. Men varför funkar den så dåligt innan? Men han var ju nöjd med, i intervjuerna så var han nöjd med allt fram till.
Han sa att han ville inte ändra några inställningar på bilen inför racet. Och det var perfekt balanserat hit och dit. Men det var ju långsam.
Ja, och det tror jag han fick klart för sig liksom efter en stund. Att shit, vi var ju långsamma också per varv. Även innan Alexander, som sagt. Det var även Nasser. Men ska man ta sig med sig någonting så var det väl att Marcus var 5/10 snabbare än Nasser på
kvalet.
Fria träningen, va?
Ja, fria träningen.
Ja. Sen var han ju väldigt kaxig, tycker jag, Marcus. Alltså, han var en helt ny sida av honom. Tydligare med att jag är bättre form, jag kan, vi har gjort mitt, jag gjorde bra jobb. Ja. Och han styrde ju inte undan för Nasser fast bilen var paj liksom.
Nej, vi kan ju förvänta oss en tuff tid mellan de två i år också. För att det är ju så i Formel 1. Den viktigaste spöa är ju teamkamraten, det tjatar ju alla om hela tiden. Och det är ju extra tydligt när man inte kan spöa någon annan, så att säga.
Ja, men tydligen var det så att de hade sagt till Marcus att du måste öka eller också får släppa honom på nästa varv. Och sen hade Nasser kört av då. Så då tyckte Marcus att det var lite synd om honom. Men det var ju som sagt två andra, Verstappen och Sainz där. De var ju, i alla fall Max Verstappen var ju inte så glad över hanteringen. Men det är ju så att han har lite försatt sig i den situationen. För han har ju gnällt och, alltså, han har ju inte följt några teamorder tidigare. Men nu får han ju tillbaka dem. Och han bad ju, man fick höra på radio, men ni måste göra något. Och de bara, ja men kör om då.
Ja, nej, men det var jättebra.
Sen hade de hade ju tabbat sig också, teamet, för han ville ju gå in och byta däck, för han var ju illa ute på däcken, så han ville in liksom hela tiden. Så tog de in Sainz först, och sen när han körde in så var de inte beredda, så tog för lång tid. Så han var väl sur på dem för det liksom. Tyckte man kunde kompensera tillbaks då.
Han var ju frustrerad racet igenom. Alltså han gjorde
var ju snabb, han var femma liksom.
Jättesnabb.
Han var femma fram till det här började krångla med depåstoppen och däcken.
Så snurrade han ju en gång också.
Ja, men då var han till och med på lite Sainz bakifrån där och snurrade.
Ja, det är ju ingen bra idé heller.
Nej, men jag förstår att han var frustrerad, för han låg ju liksom typ femma länge. Alltså när i början han såg liksom framför att det här kommer gå bra nu liksom. Så började bara krångla. Han var övertygad om att de skulle ha kört snabbare än Haas-bilen som kom sexa.
Ja, spännande.
Det blir ju kul fight. Tror du att det blir lite bråk mellan Rosberg och Hamilton också?
Jag är helt övertygad. Det är, alltså, den här nya människan Hamilton, som hip-hop Hamilton, han och familjefars Rosberg som kanske ser sin sista chans att få ta ett världsmästerskap i Formel 1. Jag tror inte någon kommer lägga ett finger emellan där, inte. Det kommer att bli tufft.
De var ändå ganska nöjd med andra platsen. Som att han,
ja, men det ska han. Han gjorde ett jättejobb ju.
Han hade en, var han sexa på första varvet?
Fem eller sexa, jag kommer inte ihåg.
Han gjorde ju bra jobb sen. Även om starten var miserabel. De tror att det berodde på extra varvet. För att kopplingen blev varm eller fel.
Ja.
Just för dem.
Påverkade inte Ferrari.
Nej.
Men Rosberg ska man kanske framhålla. Han gjorde ju ett superjobb. Jag tror inte han gjorde ett misstag på hela racet. Eller gjorde han det? Nej, han gick ju som tåget. Ja. Jag tror han blir världsmästare.
Nej, jag håller på. Jag tror att Hamilton tar det. Han är snabbare. Han var ju verkligen snabbare i kart. Du följde upp sen och kollade på MotoGP på kvällen.
Ja, det gjorde jag.
För allt det här i Australien var ju morgonövning.
Sen är det Qatar på kvällen. Perfekt. Jag var inte så populär hos min fru, men det är inte alltid.
Och Lorenzo tog det där med en smart, lugn strategi, va?
Ja, men han är en maskin. Han kör ju fantastiskt bra. Sen var det ju en tätklunga som låg hela racet. Men de orkade inte kappa honom. Det var ju liksom banrekord mot slutet av racet och sådär. Det är liksom... Igår var det bara Lorenzo som mäktade med det där. Men Rossi hade jag nästan räknat bort, men han kom in på fjärde plats och låg och hackade på...
Han var nära Marcus, va?
Ja, han var nära Marcus. Jag
tänkte att det blev en liten kubbning igen där, kanske.
Men det var ju tre motorcyklar på pallen. Det var ju Yamaha, Ducati och Honda.
Ducati trodde man väl inte riktigt på innan då?
Nej, egentligen inte, men de var ju ganska snabba i
och
slutet.
Och inte Honda heller.
Man vet ju aldrig det första racet sådär, men Ducatin, jävlar vad snabb den är. Alltså över 350 km i timmen på rakan i Qatar, det är ju liksom rätt tufft.
Ja, man tror väl kanske att Lorenzo väntar på lite, ett erbjudande från Ducati.
Ja. Ja, vi får se.
Rossi ska på för 2 år till, va?
Mm, 2 år till.
Han är 39 då när det kontraktet går ut. Då ska han kanske skifta över till bilar, som han sagt.
Ja, han vill köra Le Mans. Han har sagt.
Inte rally igen, va? Han kommer inte så långt i rally. Han är i England och kör av första sträckan.
Ja, men var inte han med det här Race of Champions och gick bra i bil?
Jo, men han provade på rally-VM ju.
Ja.
Och körde av första sträckan. Mm. Bara klev ur och gick därifrån och åkte hem. Lämnade bilen där.
Men köra långlopp, det tror jag är grejen för honom sen.
Ja, kanske.
Ja. Nej, duktig chaufför.
Ja, vad har vi nu att se för honom? Det är 2 veckor kvar, va? Det är 3 april nästa, Bahrain.
Det är det. Ja.
Jag tror att Indy Lights då med Felix är de trakten också.
Mm.
Ja, sen kommer rulla på WTCC premiär också den helgen, va? Nej. Jo.
Det är ju nästa helg är det.
Ja, men det är WTCC också då.
Mm.
Det är då det är Bahrain.
Frågan är hur jag ska kunna se på Bahrain från WTCC premiären.
Ja, de har internet där också.
Ja, det har de säkert. Jag ska ju faktiskt åka till Paul Ricard och få titta på när Fredrik Ekblom och Ted Björk gör sin WTCC. Gör debut i den här satsningen.
Och sen ska vi, kan vi avslöja det nu förmodligen, eller ja, vi ska åka på Formel E i Paris.
Stort.
Det blir ju också fränt. Mm. Den, om vi återkommer till Volvo, den serie som väl ändå till slut Volvo har sagt att det ska de göra någon motorsport, så är det Formel E. Med elbilar. Får se om det är fortfarande så tönt att de byter hela bilen, va?
Ja, jag tror det.
Halva loppet, så in och byt. Ingen snabbladdning, utan de byter hela bilen.
Verkar vara en speciell serie där. Det ska bli spännande att
de kör verkligen i centrala Paris.
Ja, det ska bli spännande att veta lite mer om det. Alltså, det dök upp någon bild på någon Formula E-bil som hade fått en ny storsponsor i form av ett oljebolag.
Okej.
Det tyckte jag var en liten skräll.
Och sen kör de ju lite höst-vårsäsong. Så de är mitt i sin säsong nu. Men ändå är någon som hoppat av. Jag vet att Villeneuve är borta, va? Våra team har liksom bytt förare. Alltså de lever kvar i den där gamla tiden, kalenderåret.
Okay.
Några hoppat av och kommer nya förare in och så här, så det är väl lite så. Men det är väl spännande att kolla lite mer på det, och framförallt då om det blir så att det här är något för Volvo.
Ja, kul.
Ja. Tack så länge då.
Tack.
Hej då.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.